Hej alla ni som lyssnar på Tyresöradion, var ni än befinner er i världen. Välkomna till mitt sommarprogram 2018. Jag sitter i skymningen i en varm och vacker kväll i mitten av juni och ser ut över vår trädgård. Gräsmattan är snarare brun än grön efter de regnfattiga dagarna i maj och början av juni. Men de första pionknopparna börjar spricka ut och steppsalvian är på god väg. Några enstaka koltrastar sjunger fortfarande. Och ett rådjur går sävligt över tomten. Allt är rofyllt och jag är ensam med mina tankar. Och nu tänker jag dela med mig en del av dem. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Vår trädgård. Är den vår egentligen? Ja, vi har ju köpt den. Kan man äga ett stycke av jordklotet? Det verkar konstigt. Jorden tillhör väl oss alla? Vad är äga egentligen? Att man äger något. Betyder det att man kan göra vad man vill med det? Sälja kanske. Men för övrigt. Vissa bestämmelser måste vi allt hålla oss till. Vi kan plantera vilka växter vi vill. Eller kan vi det förresten? Inte så kallade invasiva växter. Tänk den vackra färgglada blomsterlupinen. Det är en aggressiv växt som hotar både vår ängsflora och insekterna. Och den riskerar faktiskt att ta över och utrota våra inhemska växter. De som är så fina vid vägkanterna. Och i trädgårdar också tycker jag. Enligt en EU-förordning så är det förbjudet att importera, sälja, odla och byta med mera levande exemplar av de listade arterna på unionsförteckningen. Får jag ge bort en rot av den till någon annan som vill sätta den i sin täppa? Nej, det får man nog egentligen inte. Vem går och tittar i min trädgård? Som just nu mera liknar en stepp, förresten. Nåja, så farligt är det väl inte. Men invasiva växter får inte säljas i alla fall. Efter att ha hört Göran Magnusson berätta på Tyresradion om vilken otrolig förvandling Tyresö genomgått under de senaste 600 åren så har jag försökt göra mig en föreställning om hur det sett ut här, just där jag bor. Och hur kommer det att vara om 100 år här? Hur kommer våra barnbarn och barnbarns barnbarn att ha det? Kommer någon att bo i egen villa? Har de en trädgård? Ja, svårt att gissa. Och hur kommer husen att se ut? Kommer några hus från vår tid finnas kvar? Jag hoppas i alla fall att det kommer att finnas ordentligt med grönområden. Så att människorna som bor här då ska kunna få gå ut i skogen och uppleva den vackra naturen. Ja, naturen ja. Tänk så fiffigt den är ordnad. Om man tar skogen, träd, svampar, myror och mygg. Alla behövs. Ja, fästingar. Men alla har till uppgift att föröka sig optimalt. Så förmodligen så är det så att fästingarna gör en god gärning att sprida bakterier och virus vidare. För alla organismers uppgifter är ju att föröka sig. Och ta över världen kanske. Svamparna, de har fina rottrådar som gör en massa nytta. Både för vattenupptaget och näringsupptaget av växter. Myrorna. Björnar äter gärna myror. Och myggor. De är bra föda för fiskar och fåglar och insekter. Och om man tänker på människan, vad har hänt i människans utveckling under 13,8 miljarder år. Så lång tid är det sedan Big Bang. Först efter Bangen var allt bara en gröt typ, som stelnade till berg. Och vad kan ro på berg? Ingenting egentligen. Men sen kom en organism som faktiskt kunde bryta ner berg, och det var svamparna. Och så småningom uppstod amöborna, som var som en geléklump, ungefär som maneter idag. Och så fiskar som andades med gälar. Så småningom knallade vissa fiskar upp på land. Och då behövdes inte gälarna längre, mer än för de fiskar som fortfarande lever i vatten. Och när fiskarna kom upp på land så tillbakabildades gälarna. Och de fick lungor istället. Jag tycker att man kan jämföra det med våra groddjur. Först är de ägg i en slemmig massa. Så kläcks äggen och de kommer ut och simmar. Små kryp med svans och fyra ben. Och när ynglen blir större så kryper de upp på land. Svansen tillbakabildas precis som gälarna och lungorna utvecklas. Frambenen blir mycket mindre än bakbenen. Är de kanske på väg att resa sig upp och bli tvåbenta? Ja, jag tycker att grodans utveckling idag, alltså utveckling för varje groda, kan illustrera hela evolutionen sen Big Bang. Nåja. Evolutionen gick vidare, fiskarna klev upp på land och utvecklingen fortsatte till kräldjur och så småningom till fyrfota djur. Och senare reste sig flera djurarter på två ben, det var aporna. Och evolutionen, den knallade på. För 100 000 år sedan fanns det åtminstone 6 olika arter av människor på jorden. Idag finns det bara en. Homo sapiens. Det kan man läsa om i boken Sapiens, en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari. Det tog alltså 13,8 miljarder år för människan att utvecklas till den vi är idag. Det är så lång tid att man inte kan fatta. 13,8 miljarder år. 1 miljard är 1 000 miljoner, alltså 13,8 tusen miljoner år. Vi räknar ju vår tid från Kristi födelse, alltså 2 000 år tillbaka. Och det är en mycket kort tid i människans historia. Evolutionen gick vidare. Hur länge kommer människan Homo sapiens att finnas? Ja, människan och andra arter på jorden, de kan bara finnas till så länge solen lyser. När solen slocknar om cirka 5 miljarder år går jorden under. Då, om inte förr, tar konflikten Israel-Palestina slut. Och nu lyssnar vi på What the Difference a Day Makes med B.G. Adair Trio. B.G. är en kvinna i 80-årsåldern som har en trio och spelar så vackert. Varsågoda. Thank you. var vi någonstans? Ja, människan, ja. Vi är väl så otroligt finurligt och harmoniskt och ändamålsenligt konstruerade. Men varför är vi inte symmetriska inuti när vi är det utanpå? Det finns nog förklaringar för det också. Vi behöver kanske inte två magar. Två njurar har vi och de sitter ju symmetriskt faktiskt. Och då kan man undra. När inte människan längre behövde gripa med fötterna så försvann den funktionen. Det var aporna som fick ha den kvar för de klättrar ju med alla fyra benen. Och då funderar jag, är vi färdigutvecklade nu? Det kan man inte veta. Troligtvis inte. Evolutionen har nog sin gång. Men det finns kanske några delar i kroppen som inte behövs längre. Blindtarmen tänker jag på. Är den nödvändig? Den lär innehålla bra bakterier som återställer bakteriefloran efter en svår matförgiftning. Men den goda hygien som vi har idag så är den inte lika viktig. En annan grej jag funderar på det är hörntänderna. Förr behövde människan ha hörntänder för att slita sönder köttstycken med. Men måste vi ha dem nu när vi äter med kniv och gaffel? Kan man fråga sig. Och hur länge kommer vi att behöva benen? Vi åker så mycket bil. Elcyklar blir allt vanligare. Och Segway. Ja, det är klart. Den som springer maraton. Eller cykla på en vanlig cykel. Den har ju glädje av sina ben förstås. Nytta med. Eller skulle vi kanske behöva en extra arm? Om vi ska bära en kasse i var hand och också behöver hålla i vårt lilla barn i handen. Då vore det inte dumt med tre händer. Men det är väl så att vi har ingen aning om vilka behov vi kommer att få. Och det lär vi faktiskt aldrig få uppleva heller. Och hjärnan då? Hjärnans funktion, den är väl fantastisk. Är den tillräckligt utvecklad för människans behov? Vi har ju så många bra hjälpmedel numera. Räknemaskiner, datorer och annat. Men ibland tycker jag nog att mitt minne skulle behöva utökas. Tänk om man kunde koppla in en extra hårddisk med större minne. Och dessutom en kraftigare processor i hjärnan för att tänka snabbare. Och mer kreativt kanske. Vänster hjärnhalva, den är analytisk så den kanske skulle gå att bättra på. Det är ju typ datorerna. Men den högra, som svarar för passion, känslor, färger, kreativitet och skratt. Ja, det undrar jag. Men man vet aldrig. En del tar ju droger för att uppnå det där. Och tänk vad människan har tänkt ut. Vänster hjärnhalva, den kan den. Datorerna har ju verkligen förenklat vår tillvaro. Och det är ju mänskliga hjärnor som har konstruerat datorerna och deras funktioner. Vissa kallas robotar. Och de har tagit över många tunga, enformiga och tråkiga jobb. Och många verkligt avancerade jobb också. Datorer kör flygplan och gör invecklade kirurgiska operationer. Troligen säkrare än människan. En dator blir aldrig nervös och darrhänt. Och inte blir den trött heller. Och inte sjuk. Och det är inte så konstigt att människans medellivslängd har höjts när vi slipper så mycket tungt och svårt. Bonden förr i världen satte gumman för ett order som var som en pinne som man drog i jorden. Och det var innan man hade uppfunnit plogen. Sen satte man oxen framför plogen innan man så småningom fick råd att köpa häst.
Gamle svarten kamrat på vida färden, gamle Humlesvarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, väntar gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Trava på, kamrat, redan lyser månen vår färd. Trava på, kamrat, du vet att lönen, mödan är värd. Och din breda rygg du mig i natten bär, till henne som är för oss båda kär. Trava på, kamrat, du hon oss väntar vid hemmets här. Gamle svarten, kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Hovarna slår muntert mot vägens sten. Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Till henne det bär över berg och mo, hem till stugan i dalens ro. Och stjärnor lysa vägen till vårt lilla bo. Gamle svarten, kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän.
Det var Kakka Israelsson det. Och gamle svarten. Vill vi leva i ett robotsamhälle? Ja, det är nog olika det. En del kanske vill, andra inte. Men då måste robotarna vara snälla. Ni såg väl tv-serien Äkta människor för några år sedan? Där kallades de snälla och människoliknande robotarna för hubotar. Och sen tänker jag vidare till artificiell intelligens, som det talas ganska mycket om just nu. Då kan man först fråga sig, vad är intelligens? Enligt Wikipedia så är det förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå idéer och språk och komplicerade orsakssammanhang och förmåga till inlärning. Men sådana datorer har faktiskt också konstruerats. Max Tegmark har beskrivit det i sin bok Liv 3.0. En dator, robot, kan programmeras så att den kan lära sig av sina misstag. Efter mycket trial and error så kan det visa upp en viss typ av intelligens. Datorerna kan lära sig fakta. Och efter att många gånger har misslyckats i sina beräkningar så kommer den slutligen rätt. Och får okej på svaret att det är rätt. Och datorn kommer ihåg svaret. Och efter oändligt många beräkningar där datorn till slut gjort en riktig bedömning så har den enkelt uttryckt lärt sig göra riktiga beräkningar och prognoser. Den lär sig känna igen människors röster och deras sätt att uttrycka sig. Och det kallas för artificiell intelligens. Och det är precis så som jag tänker mig den mänskliga intuitionen. Om intuition så säger Wikipedia att det är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att ha tillgång till fakta och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt. Ja, det är alltså en känsla av att veta utan att veta. Jämför magkänsla, instinkt, näsa. Om det är ett problem som ska lösas och någon människa blixtsnabbt säger, ja men det är så här, det känner den på sig. Eller har den hjärna snabbt skannat av alla tänkbara möjligheter. Och då den som ska räkna och greja, den tycker naturligtvis att det där är bara påhitt. Men intuitionen, det är väldigt bra att ha när man ska ta sig fram i världen. För hjärnan arbetar hela tiden med mycket information som man inte alltid är medveten om. Ni vet, den arbetar när man sover, har man ju kommit fram till och så. Det sägs att vår intelligens alltid leder oss rätt, men att vår intuition aldrig leder oss fel. Sug på den karamellen. Ja, men det får man väl ta med en nypa salt. Nu kan vi också tala med vår dator och vi får svar. Vi kan till exempel fråga den hur mycket klockan är. När går första bussen till Fårdala? Och de olika telefonbolagen har olika namn på sina svarande röster. Alla är flickor eftersom flickors röster uppfattas som vänligare än mäns röster. Några heter Siri, Cortana, Amazon. Och jag läste för en tid sedan en kul artikel av Jenny Strömstedt som jag tänker läsa upp här, får ni höra. Så här skriver Jenny Strömstedt. Vi sitter i bilen och snickesnackar så tanklöst som man bara gör i ett stängt privat utrymme. Någon nämner förorten han växte upp i och är glad att ha lämnat. En annan säger att det är väl ändå rätt trevligt. Medan jag hör mig själv svära från tårna. Tja, jag använder det vardagliga ordet för avföring i kombination med nyss nämnda plats. Eftersom jag hyser ett visst agg av orsaker som terapeuten fått mig att inse är orättvisa. Men ändå känslomässigt rimliga. Då hörs en bekant röst. Vad sägs om vi håller det rumsrent, Jenny? Och alla tystnar häpet. Det var Siri, alltså telefonen, säger åt mig att vårda mitt språk. Hon som inte ens fattar när jag försöker ringa mina döttrar, eftersom jag har skrivit älskling som mellannamn och fyra konsonanter på rad är mer än hon klarar av att uppfatta korrekt. Men våra jobb då, tänker någon, om datorerna tar över det mesta. Vad ska vi göra då? Snart tröttnar man väl på att spela golf hela dagarna, så det gäller att skaffa sig något meningsfullt att göra. Vissa jobb, tror jag, de kommer alltid att behöva göras av människor som vård och omsorg. Lärare kommer alltid att behövas. Robotarna kan göra i stort sett vad som helst, så det gäller verkligen att programmera dem rätt. Alltså till välvilliga, snälla robotar. Jag har läst någonstans att om datorn ges kommandot att optimera världen, då skulle den först och främst ta bort människan. Och det var inte precis det vi ville. När ska vi ha robotar, då ska de vara välvilligt inställda mot människan, snälla och hjälpsamma datorer. Och nog kan robotarna mycket. Man kan lära dem väldigt mycket. Men har de några känslor? Tror inte det. Kan en robot bli förälskad? Eller arg? På kommando? Kan den njuta? Eller skriva insändare? Vi kan vända på det. Kan en människa bli kär i en robot? Tror inte någon har programmerat så. Om människan inte kommer att vara den mest intelligenta varelsen på jorden, hur ska vi då kunna behålla kontrollen? Om onda robotar tar över, då kan ju allt faktiskt gå åt skogen. Och så kan man undra, hur länge kommer mänskligheten att finnas? Så länge solen lyser så finns det hopp. I djurlivet gäller det att äta eller ätas. Djur äter djur, eller äts av djur, möjligen utom björnar som äter allt. Det är så finurligt ordnat. Alla levande organismer får sin näring från växter, eller från djur som äter växter, eller från djur som äter växter, och så vidare. Av koldioxid och vätgas producerar växterna socker och syrgas. Och det är det som kallas för fotosyntesen. Var kommer koldioxiden och vätgasen ifrån? Jo, koldioxiden finns i atmosfären. Lite för mycket faktiskt. Och vätgasen kommer ifrån solen. Syret som produceras i den där formeln används när djur och människor andas. Levande organismer, de får sin energi från sockret inuti växterna. Det är verkligen fyndigt. Hur länge kommer solen att lysa då? Man har beräknat att solen har tillräckligt med väte kvar för att lysa i 4,5 miljarder år till. Det är lång tid. Så när solen slocknar, då dör alla djur och människor. Det finns många typer av hot. Stephen Hawking, han var en riktig dysterkvist på det här området. Han trodde inte att mänskligheten skulle överleva på jorden så länge till. Han ansåg att snart måste alla människor flytta från jorden. Vi måste bygga bemannade baser på en annan planet inom 10 år. Och det här tror jag han skrev 2017. Och han menar vidare att när president Donald Trump annonserat att USA inte längre kommer att bidra till mindre utsläpp, så tror han att jorden kommer att bli för het för mänskligt liv. Och resistenta bakterier utgör verkligen potentiellt sett mänsklighetens undergång. Men vi jobbar ju febrilt med att forska fram antibiotika som ska kunna häva infektioner som våra nuvarande antibiotika inte rår på. Ja, det var min kommentar, det var inte Stephen Hawkins. Och överbefolkning var han rädd för. Han anser att snart är vi helt enkelt för många på vår nuvarande planet. Ja. Och asteroider. Han förutspår att vi inom en inte allt för snar framtid kommer att bli träffade av en meteor. Det finns ju mycket skräp i rymden. Mycket som människan har släpat dit, men det är nog inte småskräp han menar, tror jag. Alltså, säger Hawking, det ser mörkt ut, vi måste dra. Och så uppmanade han världen att göra verklighet av planerna på en bemannad station på Mars. Han vill att vi har människor på den röda planeten redan år 2025. Och den nya basen ska vara första steget mot att evakuera hela jordens befolkning. Något som måste vara gjort inom 200-500 år, annars kan vi hälsa hem. Det var Hawking det. Tja, vad ska man tro? Allting är mycket osäkert nu, och det är det som lugnar mig, säger To Tiki i Tove Janssons sagovärld Trollvinter. Nåja, vi kan i alla fall slå fast att trots hot från höger och vänster så har människan hittills haft en väldig överlevnadsinstinkt. Och människan är innovativ och hittar lösningar på det mesta. Går det inte på ett sätt så får man försöka något annat. Nu har det nästan mörknat. Koltrastarna har gjort natt och ett rådjur har parkerat sig i rabarberståndet. Och jag sitter här med mina tankar. Låt oss inte oroas. Det löser sig på ett eller annat sätt. Och det var lite av mina tankar ikväll. Vi avslutar den här halvtimmen, eller vad det blev, med What a Wonderful World med Louis Armstrong. Och så önskar jag er alla kära radiolyssnare en riktigt intressant och rolig och skön och spännande sommar. Och njut av allt vackert och gott som bjuds. Inte minst här i Tyresö. Så hörs vi till hösten igen, hälsar Gunnela Grell Lundgren. Hej då! Här kommer Ludde. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself,